Hej och välkommen till Arbetsmiljöpodden. Hörrni, den 21 februari i år så tog vår jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg emot ett delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet. Där man då understryker vikten av förbättrad samverkan och koordinering mellan myndigheter. Och att man vill ha det här stärkta stödet och skyddet för utsatta arbetstagare. Samt också behovet av en gemensam strategi för att kunna hantera och förhindra arbetslivskriminalitet, inklusive människoexploatering och människohandel. Man lyfte även fram behovet av att utveckla mekanismer för informationsutbyte och en gemensam tipsfunktion som centrala verktyg i kampen mot arbetslivskriminalitet. I dagens avsnitt ska vi dyka lite djupare ner i frågan om korruption i folkhemmet, eller är det så att svensken är omutbar, eller är det bara så att vi är hyfsat naiva? Sverige har ju historiskt sett betraktats som en bastion av transparens och integritet och ärlighet. Och nyligen så släppte ju Transparency International en rapport som visar på en oroande glidning neråt på den globala korruptionsskalan. Där Sverige just nu hamnat på 82 plats. Vad ligger då bakom den här nedgången och hur påverkar det vår uppfattning om rättvisa och rättsstatens effektivitet? Är det så att vi helt enkelt har en skev bild av oss själva? För att diskutera den här frågan samt reda ut begreppet om vad som är korruption och hur det påverkar oss, så har jag bjudit in Parul Sharma, tillförordnad generalsekreterare för Institutet mot muter. Varmt välkommen, Parul.
Tusen tack, Milla. Tack så mycket.
Jag tänkte så här att du ska få presentera dig själv för våra lyssnare. Hur du hamnade inom det här området.
Absolut, tack återigen. Som sagt, mitt namn är Parul Sharma och jag brukar introducera mig själv som människorättsjurist i min profession. Och jag har arbetat de senaste 24 åren drygt med det vi idag kallar för hållbar utveckling. Så väldigt mycket fokus på mänskliga rättigheter, hela det spektrumet som du vet själv är väldigt brett och omfamnar väldigt många områden i livet. Arbetstagares rättigheter, antikorruptionsfrågor, miljö- och klimatfrågor. Så att det är där jag har liksom, inom det spektrumet som jag har arbetat då de senaste åren väldigt mycket. Idag är jag ju tillförordnad, som du sa, på Institutet mot mutor. Och det är ju ett område som dockar in på alla områden inom hållbarhet och hållbar utveckling. Så att för mig att inte arbeta med antikorruptionsfrågor vore otroligt märkligt om man arbetar med hållbar utveckling. Det är så jag ser det. Så att hur jag hamnar i det för mig är det liksom en logisk process. Jag tänker att om man arbetar rätt med frågorna, då hamnar man i de här frågorna.
Ja, okej. Okay. Och sen kan vi också tillägga, det blev jag ju också lite upplyst om, du har ju skrivit 7 böcker.
Ja, det har jag också, ja. Precis. Jag är en ganska aktiv debattör, skribent. Försöker se mig själv som en opinionsbildare. Generellt engagerad i frågor som rör all form av liksom samhällsutveckling kopplat till mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Så mina böcker är väldigt mycket fokuserat på det.
Ja. Jag tänkte så här, för våra lyssnare så kanske det är bra ifall de kan få någon form av förklaring eller definition av vad är korruption och jäv. Och vi slänger oss ju med väldigt många begrepp.
Absolut. Själva mutbrottet, muta som vi kallar det är egentligen ett givande och tagande och är reglerat i brottsbalken. När det gäller korruptionsbegreppet, det är ett vitt begrepp. Man kallar det som en slags ett omfamnande, samlande begrepp som tyvärr internationellt hittills inte har en enhetlig definition. Men det alla är överens om kring vad korruption är, det är att man i en dominant ställning eller en maktposition försöker böja något som inte ska böjas.
Okej.
Och maktposition kan ju också vara väldigt momental. Den kan vara tillfällig. Den kan bara vara ett slags... Det kan vara ett 5 minuters fönster som förser mig med någon typ av dominans eller dominerad ställning eller maktposition som jag väljer att under de där 5 minuterna att utnyttja till max för egen vinning. Och det kan vara genom till exempel nepotism är en korruptionsform, till och med den vanligaste korruptionsformen i Sverige. Till och med så att vi svenskar, eller Sverige som land, toppar nepotism ganska rejält internationellt. Vi är ett av världens mest nepotistiska länder.
Oj, det tror inte jag så många känner till.
Nej, och nepotism som vi vet bekant leder ju också till diskriminering.
Absolut.
Och en allmän samhällskränkning. Du snedvrider konkurrens. Så att nepotism eller svågerpolitik eller kompisdörrar och allt där som det finns kärt barn och många så att säga, begrepp, och det har nepotismen också. Den slår på så många andra områden och lagrum också.
Just det. Och jag tror ju också så här, det har ju tillsatts en utredning när det just kommer till de här straffrättsliga lagstiftningen.
Aha.
Och som handlar just om korruption och tjänstefel. Mm. Kan du inte berätta lite grann?
Men det handlar väl, precis, det handlar väl lite mer om att gå tillbaka till det traditionella tjänstemannaansvaret lite mer. Och det har ju precis inlett, så att jag kan inte säga så mycket mer än så.
Okej, jag fattar. men inom, vi har ju olika sektorer i Sverige. Vi har ju stat, kommun, region, privat sektor. Den privata sektorn, den består ju också utav ideell sektor. Och för den gemene mannen tror jag det kan vara ganska svårt att greppa. Vi pratar ju så här arbetslivskriminalitet exempelvis inom... Ja,
det är väldigt populärt att prata om det i Sverige.
Ja, det kan ju vara omvårdnadsbolag, liksom bidrag. Men vi pratar ju nästan aldrig kring de ideella sektorerna, tänker jag.
Och de är ju också besudlade dessvärre som alla andra samhällssektorer i Sverige med just nepotism och svågerpolitik och att man öppnar bakdörrar för vänner och bekanta där man utan kanske många gånger förstår det agerar utifrån tjänster och gentjänster. Att liksom you scratch my back and I'll scratch yours. Så det har ju lite grann med vår samhällssystem att göra i Sverige. För att vad är det vi säger till våra unga egentligen? Vi säger ju sällan, eller för mig vetligen inte, att skaffa dig en utbildning, skaffa dig meriter, liksom börja praktisera. Utan det vi säger till våra unga det är skaffa nätverk.
Definitivt.
Och det är med den mentaliteten då som vi får liksom en slags snöbollseffekt på det som vi då kallar för jäv i Sverige. Mm. Det vill säga att när vi genom subjektiva medel rekryterar konsulter eller till exempel fortsätter med, som resultat av en offentlig upphandling, fortsätter med direkt upphandling i förhållande till någon kompisleverantör för man tycker att han är ju schysst och det är ju roligt att arbeta med honom, så att vi fortsätter så som vi alltid har gjort med business as usual. Så att det händer i alla, vi på Institutet mot mutor sista halvåret, alltså 2023, i slutet av 2023 så skrev vi ju faktiskt en hel del och la in en växel kring opinionsbildning inom idrotten och korruption.
Mm.
Det är inte bara matchfixing utan det handlar mycket om att rekrytera och hålla om varandra på ett sätt eller stå bakom varandra i felaktiga uppföranden eller oetiska uppföranden. Att det liksom har varit ett sätt att arbeta inom idrotts-Sverige. Och det här har vi ju flaggat för ganska rejält i slutet av 2023. Jag hoppas kunna göra lite på det nu också, 2024. Till exempel.
Mm. Hur kommer det sig att vi är så naiva?
Frågan är om vi är det. Vi använder gärna... Tack för att du tog naivitetsbegreppet. För att min kritik under de senaste 10 åren i Sverige har varit att vi är snabba med att säga att vi har varit naiva. Men då tänker jag så här, vi är världens, 12:e eller 13:e rikaste land i världen. Det finns inget litet land som Sverige som bedriver så mycket internationell handel som vi gör. Som är så beresta som vi är. Som har så tungt internationellt bistånd som vi har. Och som har så mycket offentlig upphandling per capita som vi har. Jag menar, hur naiva kan vi vara egentligen? Vi är så beresta. Vi har bra, ett ganska solidt intresse från de andra kulturer. Men hur naiva är vi egentligen? Jag tror inte vi är naiva. Däremot tror jag att vi gärna tillämpar begreppet naivitet när det passar oss.
Som en ursäkt.
Absolut. Och jag tycker så här, 2024, jag kommer explodera om jag hör naivitetsbegreppet en gång till, liksom från en vds mun eller från en myndighetschefs mun. För det här räcker nu. Det är liksom, jag tror inte på den.
Alltså, det jag sitter och funderar på, vi pratade ju en stund innan vi satte oss här framför mikrofonen. Ja. Och vi jobbar ju med arbetsmiljöfrågan här på Lawbox. Och jag nämnde just de här 65 dödsfallen förra året inom arbetsmiljö då. Hur hänger det här ihop? För jag får ju en känsla av att det här också kan hänga ihop med att vi gör upphandlingar som kanske inte är helt okej. Och
nej,
riskbedömningar, och prata hållbarhet.
Jag tror nog att det ligger en ganska hög grad av social dumpning till grund för varför vi har så många arbetsplatsolyckor i Sverige. Dels för att idag kan vi liksom köpa in eller kontraktera arbetstagare från övriga Europa. Vi är inte så duktiga på att kolla värdekedjor där. Vad har folk för anställningsformer? Utan vi liksom granskar ganska mycket på ytan.
Mm.
Och så, och det här kan man ju se framförallt i norra Sverige nu där det är väldigt mycket kring den här gröna omställningen, ny industri, mycket arbetskraft som kommer från Östeuropa och så. Där man ser att social dumpning och arbetskraftsolyckor och mutor och korruption kring det här området speciellt, framförallt när det gäller rekrytering av kontrakterad arbetskraft, är ett stort problem. Så att absolut, det här är kopplat. Det är liksom, det hänger ihop. Om man tittar på rent konsekvensanalytiskt så har det med varandra att göra.
Ja. Mm. Jag lyssnade på en av dina föreläsningar som du höll för något år sedan.
Mm.
Och där sa du att inköpare och upphandling, det är de viktigaste personerna i den här kedjan. Kan du inte berätta lite mer? Också kopplat lite till Agenda 2030.
Mm. Mm. Men så, som jag nämnde, så vårt avlånga land. För det första, så om man tittar bara på så här, de svenska utsläppen, alltså våra primära utsläpp ligger ju inte här hemma i Sverige, utan de är ju i de länderna dit vi väljer att resa, där vi upphandlar och där privata affärer köper in ifrån. Alltså produktionsländer som Indien, Kina, Kambodja, stora delar av Afrika och så vidare. Så våra utsläpp till 70% är ju där borta i högriskländer. Så att den stora hållbarhetsfrågan utifrån ett klimatperspektiv ligger ju egentligen inom ramen för offentlig upphandling och privata inköp ifrån privata näringslivet.
Mm.
Men trots det, om man tittar då, min firma, The Academy for Human Rights and Business, där jag är när jag inte är tillförordnad på IMM, så där har vi genom stickprov sedan 2013 sett att i 9 av 10 fall när det gäller storbolag så är det i princip noll satsning på inköpsavdelningarna när det gäller frågor som är hållbar utveckling, granskning, kontroll kring hur inköpen håller sig ur ett liksom utsläppsperspektiv i produktions- eller tillverkningslandet, eller hur det ser ut med just det här, de här social hållbarhet som mänskliga rättigheter, mutor och korruption och så. För det har i princip varit noll satsning av inköpare. Den största konsumenten i Sverige dock är ju staten, för att genom offentlig upphandling. Vi upphandlar ju för mellan, vad är det de säger, 650 till 850 miljarder svenska kronor varje år. Och det är upphandling ifrån just högriskländer. Så att med den logiken tog det ju upphandlare och inköpare vara den viktigaste professionen ur ett hållbarhetsperspektiv. Men det är inte alls professioner som det satsas på överhuvudtaget inom frågor som rör hållbar utveckling, och allra minst när det gäller då mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter eller utsläppsfrågor eller korruptionsrisker i värdekedjan.
Och det här är ju jättekonstigt, för med tanke på att många företag, de slänger sig med Agenda 2030 och de har olika code of conduct och allt vad det är. Då betyder det väl att man tycker ju någonstans att de borde upprätthålla någon form av kvalitet.
Absolut.
På de som köper in.
Det har ju varit en väldigt hög grad av frivillighet, ja, kopplat till hållbar utveckling fram till idag. Nu äntligen ser vi att genom EU framförallt att det kommer ett lagstiftningspaket från EU som rör social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och klimatmässig hållbarhet, men också antikorruptionsdirektiv som vi kan vänta oss.
Liksom. Ja, för det kommer för ungefär 9 månader sedan att det började, va?
Det kommer, alltså implementeringen av vissa lagar, ja, precis började för 9 månader sedan, men det som är intressant att säga att hemifrån Sverige är vi ju inte proaktiva. Allt det här kommer ju från EU. Så jag är ju väldigt tacksam över att EU finns när det gäller i alla fall frågor som rör hållbar utveckling. Och också att man kopplar antikorruptionsfrågan till varje hållbarhetsben. Det vill säga att tittar du på mänskliga rättigheter i sig värdekedjan till exempel, då måste du förstå hur korruption faktiskt påverkar mänskliga rättigheter i sig Kambodja. Det finns väldigt mycket forskning och väldigt mycket stickprov som visar att varje hållbarhetsområde idag är drabbad av mutor och korruption. Så att en anledning till att vi har för få framgångssagor, det är för att korruptionen liksom går in och spelar sin roll i implementeringen av olika hållbarhetsstrategier. Tyvärr. Okay. Och vi pratar mycket om välfärdskriminalitet och gängkriminalitet nu i Sverige. Institutet mot mutor släppte en rapport i december förra året på den internationella antikorruptionsdagen som tillföll den 9 december förra året. Har vi sett att inom varje område som rör miljö och klimat så har vi hittat organiserad kriminalitet även här hemma i Sverige. Så det är en så stor fråga ur ett upphandlings- och inköpsperspektiv också, men också det här sambandet.
Samhällsperspektivet.
Ja, absolut. Så mutor och korruption eller antikorruptionsanalysen måste till i varje område när vi pratar hållbar utveckling. Allt som rör arbetsmiljö eller arbetsrätten till exempel, den står ju där ganska drabbad av korruption väldigt många gånger. Och då får man komma ihåg att det här inte handlar om nödvändigtvis alltid om ett givande och tagande av materiella ting. Det kan också vara immateriella saker. Tjänster och gentjänster som inte har med pengar att göra. Som kan förstöra en arbetsmiljö. Som kan rubba en arbetstagares rättigheter.
Just det. Mm. Och det här har vi ju sett lite exempel på. Mm. Ja, men jag tänker på den här olyckan till exempel med hissen. Att de
i Sundbyberga. Ja, precis.
Där har vi ett glasklart exempel.
Verkligen. Ja. Slarv är ju oftast, kan ju också vara något som ligger till grund för någon överenskommelse. Någon snabbhetsprestations- eller resultatorienterad instruktion som gör att du i princip hoppar över väldigt, väldigt viktiga frågor om hälsa och säkerhet till exempel.
Jag menar, för att i slutändan så kommer ju den här typen av beteenden orsaka oerhört mycket skada. Inte bara på samhällsnivå, utan det går ju faktiskt ner på individnivå.
Väldigt mycket så. Jag menar, mina frågor är ju mycket på individnivå. När man tittar mutor och korruption, så vi brukar säga att det här tvärsnittet där du hittar affärer mellan privat sektor och offentlig sektor, det är ju där som vi har vår högrisk, både i Sverige och globalt.
Ja.
Det är där du ser att det är liksom oetiken puttrar, och det är där vi har de flesta fallen också, mutbrottsfallen hemma i Sverige, med givande och tagande av muta.
Så egentligen så skulle vi behöva redan från ganska tidig ålder lära oss och få en utbildning i etik och moral och vad som är hållbar utveckling egentligen.
Absolut, utan tvekan. Och jag tycker att de yngre generationerna nog är lite duktigare på det än de äldre. Det är de äldre generationerna som vi måste skola om. Alltså, vi måste lära om på något sätt. Och i många avseenden är det lite sent utifrån de strukturerna som finns. Så nu måste vi skapa nya strukturer som ändå kanske inte baserar sig på kompisdörrar och liksom bakdörrar.
Jag tänker på styrelser exempelvis. Det är så här,
ja, men det finns ju, precis så. Det finns ju både inom politiken och i liksom stora näringslivets styrelser så finns det ju undersökningar som visar att det är samma individer som roterar, till exempel i styrelserummen. Ja. Det är väl en 15-tal individer som hoppar på de absolut främsta styrelseposterna, ordförandeposter till exempel. Ja. I det stora näringslivet. Och det visar ju på egentligen någonstans vilket litet land vi är.
Så är det. Och vi pratade lite grann också om att vara sanningsenlig. Som nu när vissa politiker hade filat till sina CV.
Ja, just det. Ja, det är ju en bedrägeriform. Ja. Så här, jag ska ju egentligen inte sätta så här straffrättsliga rubriker på händelser som inte har prövats i domstol. Men nog luktar det bedrägligt.
Men förfarandet är ju märkligt, ja. Eller hur?
Ja, och jag tänker att just i den rollen, när man har en ledarskapsroll, så behöver man vara extra försiktig. Men det var en ögonöppnare för mig också, för jag trodde inte att sånt kunde hända på den nivån. Så dagen efter la jag upp mina examensbevis på LinkedIn.
Då kommer du få jättemånga som besöker din LinkedIn och vet vi vad det beror på.
Nej, men jag gjorde det för jag tänkte så här, måste det vara på den nivån nu? Att det räcker inte att jag skriver djurkand eller LLM-landen eller något sånt här, utan jag måste visa det de facto med mina examensbevis. Stämplade och klara och med vattenstämplar och allting. Så det är väl det som måste till nu för att man ska provocera de här som tycker om att salta sina examens liksom, eller sina CV.
För i slutändan så tänker jag någonstans att kan det vara så här att vi är lite dåliga på att vilja ta ansvar över våra egna handlingar, att vi skyller på andra orsaker än vad som är grundläggande orsaken till att vi...
Ja, jag tänker, Mila, vi pratade ju lite om det innan. Ja. Jag tänker att jag tror att vi befinner oss i ett samhällsklimat där vi alla har blivit starka rättighetsbärare och medvetna om vilka rättigheter vi har. Men vi har ibland glömt bort, eller väldigt ofta glömt bort, vilka skyldigheter vi har gentemot samhällsmekanismer, gentemot varandra som kollegor, gentemot liksom den stora affären när vi upphandlar eller köper in. Och den liksom, det ska finnas, jag tycker att det ska finnas en heder i att vara hederlig någonstans. Och den tror jag kanske vi har missat lite nu.
Den har blivit avskalad. Jag tyckte din ekvation som du ställde upp, K3 genom U, kompetens, krav, kontroll och uppföljning. Yeah. Jag tycker den här var jätteintressant. Mm. För det kanske är så här att vi helt enkelt har missat hela den här. Eller delar utav den, framförallt uppföljningsdelen.
Absolut. Den här ekvationen, det är det jag kallar för hållbarhetsekvationen. Och den kommer från min bok Produktionskedjan, ditt ansvar för människan och miljön. Och det är precis det här, det är K upphöjt till 3 delat på U. Och det är ju kompetens, kunskap och kravställan delat på uppföljning, brukar jag kalla den för. Och det är inom hållbarhetsfrågor just, och inom de här olika benen. Jag blev chockad när jag har arbetat utomlands i många år, och när jag flyttade hem till Sverige 2007 drygt och hamnade i den svenska hållbarhetsdiskussionen och liksom i den svenska hållbarhetsindustrin, så noterade jag att det var väldigt mycket skjuta från höften. Det var väldigt mycket ordbajseri, som man säger på stockholmska. Men det gick inte att relatera till någon verklig kompetens eller bildning i de här frågorna. Det är hårt att säga en sån här grej. Och jag vet att jag då gick ut väldigt ofta och sa att, men nu börjar det bli lite grann som att vi har liksom gynekologer på tandläkarstolen och tandläkare på gynekologstolen. Liksom, vi kan inte ha det så. Vi måste förstå den världen vi vill förändra. till det bästa också. Och vi måste förstå de här konsekvensanalytiska krafterna, att en sak leder till en andra. Det går inte att säga. Till exempel, jag får träffa jättemycket, de kallar sig själva för miljömuppar inom regioner och kommuner. Ja. Och det är de som till en ganska hög grad har varit ansvariga för hållbarhetsfrågor generellt. Men med noll kompetens och kanske känsla för hur mänskliga rättigheter kommer in i det här. Eller hur korruptionsfrågan kommer in i det här. För att om man tittar på de stora länderna som vi köper in ifrån, Brasilien, Indien och Kina, tre solida exempel, så är dessa tre länders riksrevisioner sedan flera år tillbaka väldigt tydliga med att en anledning till varför tillståndsprövningar och tillsynen av miljö, mark, vatten och luft inte fungerar och skog inte fungerar, det är på grund av mutor och korruption.
Det är ju helt förfärligt.
Mm. Men varför hajar inte vi det? För att det är en jätteviktig fråga i värdekedjan.
Därför att vi kanske inte vill. Mm. Det gynnar oss inte.
Jag är med dig på den. Och jag tror heller inte att naivitet är anledningen där.
Nej.
Utan mycket, jag lutar mer åt det du konstaterade nyss.
Ja.
Och det känns hårt.
Ja, men det är lite hårt. Ja. Ja,
men det är som du, det är lite grann så här, ja, fast hade vi börjat titta på det här så kanske inte affären hade funkat heller. Och då kanske vi hade varit tvungna att modellera om affären eller rikta affären åt något annat geografiskt håll. Men nu med de lagstiftningarna som kommer på EU-nivå, där det kommer vara så kallade genomlysningskrav, då måste du förklara varför du har valt att fortsätta att göra affärer i ett land där du faktiskt inte kan utöva då kontroll och uppföljning.
Just det. Och det är ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Mm. När är det tänkt att de här ska börja gälla?
Oj, ja, vet du, det är en inbromsning på EU-nivå nu. För det finns vissa länder, däribland Sverige, som har lagt in bromsar. Och kanske inte är beredda på att rösta för den här typen av lagstiftningar. Vilket är extremt smärtsamt med tanke på att det svenska civilsamhället och det stora näringslivet i Sverige ligger nu i framkant och verkligen vill ha liksom en gemensam, i alla fall legalt, en gemensam spelplan där man har level playing en level playing field där man alla opererar med utifrån samma regler.
Just det.
Men där har våra svenska politiker valt att sätta in bromsar istället.
Okej. Så här, vi ska börja avrunda. Vi skulle kunna prata om det här jättelänge.
Ja.
För det är så intressant. Mm. Men jag tänker lite, vilka råd skulle du vilja ge till företag och organisationer?
Mm.
För hur de då kan motverka korruption och muttagande? Säg 4-5 punkter.
Mm. Jag tror att för det första är det absolut väldigt viktigt att komma ihåg att när det gäller mutor och korruption, inte behandla det som en policyfråga eller en uppförandekodsfråga eller en etikfråga, utan behandla den organiskt. Se till att ha i alla fall några dilemmaövningar varje år och att i nyrekryteringar vara väldigt tydlig med vad som gäller. Ta upp, diskutera röda flaggor. Jag brukar ha en övning som jag alltid rekommenderar, oavsett om det är, vilken samhällssektor den är. Och det är en övning som heter Think Like a Thief. Tänk som en tjuv, där man är i en grupp, och det här kan du göra på fikarasten, där man tillsammans får tänka, ja men om jag hade en möjlighet att till exempel roffa åt mig för egen vinning något materiellt eller immateriellt på företaget, hur skulle jag kunna göra det? Kan jag göra det? Vad finns det för möjligheter? För man måste komma ihåg att corruption is the scene of possibilities. Alltså korruptionen är möjligheternas, liksom, det är möjligheterna som gör korruptionen. Inte, och det är viktigt att förstå. Så att det man gör är att man i en sån övning, det är att man faktiskt analyserar fallgropar internt.
Och risker.
Det är en riskanalys, en riskbedömning som du gör på ett lite, du börjar på ett ganska skämtsamt sätt med där alla blir så här, men vadå, ska jag tänka som en tjuv nu? Mm. Och, men när jag har gjort den här övningen i styrelserum, med mellanchefer, med vd:er, med olika former av ledare, senast liksom ett ledarforum för statligt anställda till exempel. Så att jag, eller offentligt anställda, så att jag jag skulle verkligen börja där. Rekommenderar att börja där. Men sen också se till att ha regelbundna utbildningar. Prata om röda flaggor.
Mm.
Ha ängslighets liksom, linjer där man kan höra av sig antingen till någon som inom HR som är duktig på den här typen av rådgivning. Gärna helst faktiskt en extern part, för det har visat sig att när vi har såna här stödfunktioner internt så används de inte. I alla fall när det gäller etiska frågor som mutor och korruption. Men också en visselblåsarfunktion.
Mm.
Där du informerar högt och tydligt om att det här finns för dig att använda. Och också så att säga, organiskt då, ha olika utbildningsalternativ.
Mm.
Men väldigt viktigt. För det här är vår tids största fråga. För det besudlar precis allting.
Mm.
Man måste komma ihåg att kostnaden, den sammantagna kostnaden för världen. Som en summa som kommer från både Världsbanken, International Monetary Fund och FN. IMF och FN. Uppgår till 35 000 miljarder US-dollar per år. Och man brukar säga att införandet av implementeringen av Agenda 2030 globalt skulle kosta världen 21 000 miljarder US-dollar per år. Så du tänker det ekonomiska svinnet som går till mutor och korruption.
Ja.
Mm. Och sen får man komma ihåg att nepotism är skadligt. Alltid för samhällen. Det vill jag avsluta med också, Milla. För att du och jag vet det. Att om vi fortsätter att anställa kompisar. Och om vi fortsätter att anställa folk som påminner om oss själva bara. Det kommer inte bli
har
någon.
Har in i affärer och överallt.
Ja. Problemlösning kommer drabbas. Liksom professionella strategier kommer drabbas. Det är inte bra.
Nej.
Vi uppmuntrar till en enfald som aldrig är bra för utveckling.
Jag tänkte så här, innan vi börjar avrunda.
Mm.
Om jag som medarbetare eller någon utifrån skulle vilja anmäla, hur gör man?
Ja, anmäla, det kan ju vara att man vill anmäla en farhåga.
En farhåga eller att man ser att
eller
det redan
misstanke.
Misstanke kopplat till upphandlingar, att man struntar i upphandlingar exempelvis.
Du vet, du kan alltid polisanmäla.
Okej.
Okay. Ja. Du kan alltid polisanmäla.
Mm. Mm. Ja, för NOA har ju en gren där.
Ja, precis. Ja. Och de arbetar ju vi med på Institutet mot mutor. Mm. När det gäller utbildning och påverkan och sådär.
Just det.
Så att du kan alltid anmäla. För att vi har så många, liksom, vi har så mycket stöd i den svenska brottsbalken.
Mm.
Och den svenska mutbrottslagstiftningen är sträng. Eller den är strängare nu än vad den var förut.
Ja.
Så, du kan alltid gå in och titta på, vi har resursbanker och mycket så här kompetenslyftande dokumentation på institutet mot mutor.se. Du kan gå in på Transparency International och lära dig mer också. Det finns mycket kunskap och kompetens att hämta.
Jag tycker det var lite spännande. Jag var ju inne på er hemsida här innan du och jag skulle träffas.
Mm.
Och ni har ju faktiskt lagt ut tingsrättsdomar till exempel.
Men det gör
superbra.
Vi gör det varje så fort de kommer så lägger vi ut dem löpande. Men sen varje år har vi ett stort projekt på IMM som vi kallar för rättsfallssamlingen. Jättetråkigt namn som bara jurister tycker är spännande. Men det är att vi sammanfattar alla mutbrottsdomar som har kommit ut i Sverige. Och det är inte många.
Nej.
Brukar ligga på mellan 25 till 35 mutbrottsdomar per år. Det är inte mycket alls.
Nej.
Och det kan bero på väldigt många saker. Och det har ingenting med att göra att vi har få mutor i Sverige. Så.
Nej.
Men där plockar vi också ut statistik. Det är också viktigt att komma ihåg. Och i den statistiken plockar vi ut även en årlig mutbrottsprofil. Som är väldigt rolig att titta på. Förra omgångens mutbrottsprofil är en 42-årig man. Som tillhör den privata sektorn och är givare. Och tagare är en 42-årig man från den offentliga sektorn.
Ah.
Ja, och problemet, en utmaning här som jag ser, något som jag tycker är oroväckande. Det är att åldrarna börjar gå ner. Det började med, liksom, för 10 år sedan när vi började med det här, då låg vi på 55-ish, alltid en man. 55, och nu är vi på 42. Vi får se nu vad som händer med nästa års mutbrottsdomar om åldrarna går ner ytterligare. Det är oroväckande, tycker jag.
Mm. Tack snälla Parul för att du ville komma hit och dela med dig av all din kunskap.
Tack, tack snälla.
Och också att IMM, för er som inte har varit inne, gå in på Institutet mot mutor. Ni har ju jättemycket allmänbildande information, ni har näringslivskoden, ni har de här domarna och så.
Och dilemmaövningar.
Ja, det finns hur mycket som helst. Ja. Så att det är superbra. Mm. Och tack till er också som har lyssnat på det här avsnittet. Mitt namn är Milla Jonsson och det här avsnittet har vi också gjort i samarbete med Lawbox, din digitala rådgivare och guide inom juridik och helst kommunikation. Stort tack Parul.
Stort tack till dig.